Då är det podd igen. Ingen rast, ingen ro. Idag så ska vi ju prata med en specialpedagog och det här är ju Schools Out, podden om elevhälsa och skolan. Jag heter Henke Wermelin och är skolsköterska. Med mig har jag
Carolina Manskog, skolkurator.
Du fick tänka efter lite där, ja, vad det var först.
Efter. Aha, ja, vad hette jag egentligen? Ja.
Vi har, ska också säga det, vi har en e-mail som är Schools Out Forever, inga fyror eller så, utan Schools Out Forever 1972, alltså siffror 1972@gmail.com. Schools Out Forever 1972@gmail.com. Jättekrånglig, va?
Ja, jättekrånglig.
Ja, men det är så många som har det nu för tiden.
En krånglig e-mail eller en e-mail?
Ja, både och.
Ja, men du vill ju att vi ska få massa frågor, eller hur?
Ja, det är roligt med frågor. Så ni får gärna skriva. Vi finns också på Instagram och där heter vi Schools Out Forever 1972. Får ni följa oss där. Men vi kickar igång på en gång nu, va?
Så gör vi.
Ja. Den första frågan, vad är den?
Vem har vi med oss?
Ja, det måste vi ta reda på.
Så är det.
Ja, jag heter Sofia Niklasson och jag är specialpedagog här på Ängskolan. Började i augusti. Och det är mitt första uppdrag som specialpedagog. Jag har jobbat som lärare sedan 2013.
Ja, men det är en tid.
Ja. Men då har du precis kommit från skolan, så då är du liksom med färskaste kunskapen kring specialpedagogik.
Med det stämmer bra. Så jag har inte jättelång erfarenhet, men jag tycker det är så roligt och jag har hittat rätt.
Ja. Men då har du i varje fall skolböckerna färskt i minne kanske.
Man kan säga. Ja, verkligen, det har jag ju. Ja. Det är inga problem.
Ja, men det första vi behöver ta reda på, välkommen hit ska jag säga.
Ja, tack.
Jättekul att du är med. Vi har ju gått igenom massa yrken och vi går igenom alla som jobbar med elevhälsa i skolan. Och nu är det dags för specialpedagog. Vad är en specialpedagog? Vi vänder oss till liksom alla. Det kan vara de som har noll koll på skola och man är så här, vad är pedagog? Det är väl en lärare, special. Ja. Vad är en specialpedagog?
Specialpedagog, vi har ju många olika uppdrag på en skola. Jag brukar kalla att man är barnens advokat. Mm. Vi ska stå upp för barnets möjlighet att få det stödet som den har rätt till. Oavsett vad det är. Och framföra det uppåt till rektorerna och så försöka få dem att de kan tillgodose de behoven som de behöver. Mm. Finns även, jag handleder även lärare ute på golvet om man säger, hur de kan lättare undervisa elever som har särskilda behov. Mm. Och handleder även eleverna i olika strategier, hur de lättare kan ta till sig kunskaperna. Så det är väldigt roligt uppdrag med många olika moment.
Mm. Så du träffar liksom både elever och lärare och så?
Ja.
Och så skolledning då.
Verkligen, ja. Så är det. Mm. Så att det brukar jag säga att jag är barnens eller elevernas advokat. Mm. Stå upp för deras rätt till det stödet de behöver. Mm. Och det de har rätt till att få. Mm.
Men hur blir man specialpedagog? Hur är vägen?
Först så behöver man då ha en lärarutbildning. Mm. Jag gick 3,5 år lärarutbildning. Och sen behöver man ha jobbat som lärare i 3 år.
Jaha, 3 år. Okay.
Innan man får söka utbildningen. Mm. Mm. Så gjorde jag snabbast möjligt. Mm. Och sen läser man då på halvfart 3 år. Distans. Jag kom ju mitt i pandemin då. Mm. Så jag fick ju jobba mycket digitalt. Vi fick ha distansutbildning. Men då är det ju Göteborg då, universitet som jag valde. Så där var jag i 3 år. På halvfart.
Mm. Är det alltid halvfart?
Ja.
Eller det är det mest vanliga?
Ja, det är det mest vanliga. Ja, det är det.
Får man liksom uppdrag så att man ska så att man behöver jobba i ha ett jobb också vid sidan av eller så att man liksom får läxor som man ska göra på sin arbetsplats liksom?
Ja, nej, inte riktigt så. Nej, men det är väl att man kan praktisera den till kunskapen man får i verkligheten. Det är ju det är väl som är tanken egentligen. Sen fick vi olika uppdrag att man skulle kolla på det särskilda stödet övergripande på hela kommunen. Sådana uppdrag fick man och det var ju visst. Det var ju ganska bra att man då jobbade samtidigt såklart. Så man kunde ha lite kontakt där. Så att, vissa moment var det att man skulle ha där man jobbar eller så. Men vissa var också mer övergripande. Mm. Högre upp.
Men blir man specialpedagog i något särskilt ämne? Så man blir som förstelärare kan man ju vara i olika ämnen. Mm. Jag kan ju inte rätta riktigt.
Nej.
Men Eller blir man, är det en generell utbildning?
Det som är lite svårt är ju att många blandar ihop speciallärare och specialpedagog.
Mm.
Specialpedagog är ju då att man ska handleda lärare och rektorer. Man undervisar inte eleverna i något ämne.
Nej.
Kontra speciallärare då, som man kan ha olika inriktningar. Så antingen kan man vara speciallärare mot matematik, eller mot läs och skriv, eller speciallärare mot utvecklingsstörning, står det, säger de.
Mm, mm.
Jag gillar inte det, namnet. Men,
intellektuell funktionsnedsättning, ja, är väl exakt. Det mer uppdaterade,
ja,
namnet.
Ja, exakt. Jag gillar inte det namnet. Så att, det där är skillnaden, men det är många också rektorer som inte gör skillnad på det heller. Så det är många specialpedagoger som går in och undervisar. Vilket jag också gör.
Mm.
Som jag inte borde. Det står inte i min arbetsbeskrivning från början. Men det blir lätt att det fattas någon.
Mm.
Och då, om det finns elever som har särskilda behov, då tycker man att specialpedagogen har ju väldigt bra kunskaper inom det. Och då blir det att man halkar in som speciallärare.
Mm.
Ändå.
Jag måste bara fråga, när du sa där, du fick mycket distansundervisning.
Mm.
Vad tycker en specialpedagog om det?
Jag tyckte i den situationen jag var det ganska skönt.
Ah, okay.
Slipp åka till Göteborg, i och med att jag hade två barn där också då, som man ska sköta med skolaktivitet och sånt där. Men annars så gillar jag ju att vara på plats. Det är ju mycket bättre.
Kan man säga så generellt? Om just den formen av undervisning?
Om att det är skönare?
Att det är sämre?
Ja, att det är sämre. Ja, man får ju inte den kontakten med andra. Det är ju det sociala man lär sig mycket av, och det får man ju inte.
Nej.
Och sen vissa, jag känner också att jag blev en helt annan person bakom datorn.
Mm.
Jag är mycket mer öppen så här när man pratar med människor i real life kontra vid datorn. Blev jag väldigt tystlåten helt plötsligt.
Mm.
Och det var inte bra.
För det här var ju en fråga som aktualiserades mycket med pandemin och skolan. Alltså vi hade ju, alla hade
distans,
ju
många hade ju i någon mån distansundervisning.
Ja, liksom. Och så var det ju problem ibland och sådär. Alltså då var det ju en aktualisering. Med.
Mm.
Ja, men okej. Okay. Varför ville du bli specialpedagog?
Jag har alltid dratt mig åt elever som har lite kämpigare i skolan. Mm. Som har lite större behov.
Mm.
Så att det var nog ganska självklart ganska tidigt när jag började jobba efter bara något år. Att jag vill läsa specialpedagog.
Mm.
Men sen var jag tvungen att välja, eller vänta 2 år innan jag fick välja att gå det då.
Mm.
Och då fick min chef skriva ett utlåtande då att jag jobbat i 3 år. Och så fick jag söka utbildningen.
Mm.
Så kom jag in.
Ja, nu bakar. Men stämde dina förväntningar med det faktiska arbetet då?
Mm.
Nu sa du att du bara varit här, men du kanske gjorde lite praktik och sådär också.
Ja. Jo, men det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Sen vill man ju inte helst göra så mycket administrativt jobb som man måste göra. Utan man vill ju vara ute på lektionerna och handleda elever så de kan underlätta underhöriga hinder för dem i undervisningen. Så de lättare kan ta till sig kunskaper. Men, men det jag gillar att vara spindeln i nätet är mycket.
Mm.
Sen får man väl passa sig också så det inte blir för mycket. Och sen är det också lätt att man blir informationskanal från EOT ut till lärarna.
Ja.
Och så vet man inte riktigt vad man får säga och inte vad som är bestämt eller inte.
Ja, just det. Att det är lite otydligt, det kräver ju att det är en väldigt tydlig struktur liksom, eller arbetsgång. Så.
Mm. Så att, ja.
Men du, jag hörde ju att du var idrottslärare.
Mm.
Och var det något, du hade ett till ämne, eller man har alltid fler ämnen?
Ja, jag har hemkunskap och SVA.
Men då tänkte jag så här, är det inte mer ovanligt att idrottslärare är intresserade av specialpedagogik? Och nu kommer ju den här frågan, jag kan ju ingenting sånt här. Jag är skolsköterska. Jo, men jag är inte pedagog. Men det är bara, jag fick ju den, jag måste fråga.
Ja,
är det mer ovanligt?
Ja, men det är det.
Ja.
Men min skolgång...
Jag
hade rätt. Ja, du hade rätt. Min utbildning, jag har nog valt lite fel från början, tror jag. För jag började nämligen utbilda mig till fritidspedagog och förskoleklasslärare.
Ja.
Så jag började ju i de åldrarna.
Ja.
Men sen kände jag att nej, det är nog inte den här åldern som passar mig.
Nej.
Och då läste jag till ämnen, idrott och SVA och hemkunskap på mellanstadiet. Och jobbar mycket med årskurs 6. Tänkte nej, jag vill ha äldre åldrar att jobba med.
Mm.
Så då läste jag också till svenska och SVA för högstadiet.
Mm.
Så den vägen gick jag. Men jag fick faktiskt det när jag sökte mitt förra jobb som karriärtjänst som förstelärare. Då sa den chefen det att, och du läser specialpedagog och är idrottslärare. Vad har du tänkt där? Mm. Och då gav mig fan på att jag ska läsa till ett kärnämne. Ja. Så det är ingen chef som kan säga att jag är idrottslärare och specialpedagog. Mm. Men det är nog mer ovanligt. Men det ligger lite i släkten faktiskt. För att min, vad blir det nu? Min mammas kusin är idrottslärare och läs specialpedagog.
Nej.
Jo.
Så att det är lite två i Sverige.
Ja, det är två i Sverige.
För det är väl inte ett ämne där man oftast liksom, eller det är inte väldigt vanligt förekommande att vi måste ha in en specialpedagog här.
Nej, nej. Det är det inte.
Nej. Mm.
Du har redan lite varit inne på det här med skillnaden på speciallärare och specialpedagog. Men kan du liksom bara förtydliga det en gång till? Vad är den stora skillnaden på speciallärare och specialpedagog?
För oss det ska ju vara så att specialpedagoger handleder lärare.
Mm.
Att arbeta med elever, om det är svåra grupper eller vad som helst. Mm. Kartlägger och gör jobbet liksom innan. Medan speciallärare jobbar med eleven.
Just det. Som har typ extra läsning eller alltså,
exakt, eller extra matematikundervisning och så vidare. Så ja, det uppmärksammas ju behovet. Och till slut, om det inte fungerar i vanlig klass så kommer det TOT.
Mm.
Och då beslutas det kanske att göra en kartläggning och så vidare. Och då gör jag ju det då.
Då är det du som specialpedagog som hjälper till med kartläggningen.
Ja, och då framkommer det ett behov, vad eleven behöver. Som jag då får lyfta upp i IHT igen. Mm. Och att chefen får besluta då om hon tycker att vilka åtgärder som man sätter in för den här eleven då. Och då kanske det står enskild undervisning med speciallärare.
Ja just det. Då kan det vara en åtgärd man säger.
Ja, en åtgärd. Och då är det inte jag som ska hålla det. Nej. Utan då är det specialläraren.
Arbetar man tätt ihop som speciallärare och specialpedagog? Eller är det förordat? Alltså...
Det ska ju vara så.
Ja.
Men ofta så blandas ju de här tjänsterna hejvilt.
Mm. Ah, okay.
Och den skolan som jag är på nu då, det är ju så. Mm. Att vi gör ju varandras jobb, båda två.
Mm.
Jobbar jättetätt med en jättekunnig kollega här. Mm. Där vi hjälps åt, både med kartläggningar och sånt där. Men egentligen vill man ha det separat då. Men man måste ju ha ett bra samarbete, det är ju A och
O. Ja, men så är det med mycket i skolan.
I
eller elevhälsan och alltihop.
Ja.
Och vi var ju inne på det i de tidiga avsnitten där vi gick igenom föreskrifter om...
lagar och sånt.
Ja, precis. Ja. Då var vi ju inne på det här att det är ganska stort. Det är ju formulerat väldigt mycket som att det ska finnas ett handlingsutrymme.
Ja, men precis. Ja, specialpedagogisk kompetens och sånt där.
Ja, så att man kan välja lite grann beroende på hur skolan är stor och liten och allt möjligt. Så verkar det, det har man tänkt på från början så att säga.
Men du, vad är den stora utmaningen för en specialpedagog tycker du? Vad är liksom den största utmaningen?
Ja, jo, men jag tror att räcka till alla som behöver, att man vill nå alla. Det är de eleverna som kanske kommer upp på EOT som de eleverna som man får hjälp.
Mm.
Men det finns ju många där ute som behöver.
Och vilka kommer upp på EOT? Det är de som där lärarna lyfter.
Exakt. Ja. Så man hade ju velat kunna ha tid att vara ute i klassrummet och observera även den kanske tysta flickan som kanske inte jobbar, men vad beror det på? Eller andra svårigheter som man lätt kan kanske då hjälpa eleven för att den ska få en lättare möjlighet att ta till sig kunskaper. Men att det inte riktigt finns det utrymmet.
Mm. Vilka grupper är det som behöver specialpedagog eller insatser från specialpedagog? Om man ska försöka liksom ringa in, vad är det för grupper? Vi pratar ju om här som de som elever som har det svårt. Vilka är de här, liksom, enligt din erfarenhet?
Det är elever som inte når godkänt. Som inte når målen i de olika ämnena på olika sätt.
Mm.
Oftast så är det ju kärnämnena.
Mm. Okay.
De eleverna som inte når kärnämnena som kanske får Men alla har ju rätt att få den hjälp de behöver.
Mm. Så är jag det. Tänker lite så här att ibland pratar man om så här att här finns det en orsak som så här läs- och skrivdyslexi, ADHD, NPF, autism. Alltså att man försöker hitta liksom så här, bort är den här gruppen och den här gruppen. Mm. Är det mer de grupperna eller vad skulle du säga?
Nej, alltså jag gillar inte att prata i de termerna att bara för man har en kanske diagnos eller så för att man ska ha hjälp, utan det är ju ja, nej.
Det kan finnas olika orsaker till
olika detta. Orsaker såklart. Mm. Så är det ju. Och alla elever som behöver hjälp, det behöver inte vara alltså pedagogiska orsaker, utan det kan vara sociala eller psykiska eller vad som helst, eller medicinska. Mm. Så det tycker jag vi har i IHT på vår skola här ju, som tycker jag är bra, för att vi har väldigt kunnig personal och som är med på IHT-teamet, så man tar ju olika frågor. Om det är en social fråga så kommer kuratorn och steppar in, och är det medicin så kommer skolsköterskan och så vidare. Så man måste särskilja på det, och det tror jag vi är ganska viktigt att vi trycker på det. Mm. Att man särskiljer på olika saker, för annars så blir ju det...
Så man inte bara blir en, liksom, en gigga av samma.
Nej, lite så. Nej, och det tycker jag vi har börjat göra på vår skola, vilket är jättebra. Mm. Vad är det som påverkar den här eleven? Att det inte funkar? Mm. Och vad är det som fungerar? Alltså det får man inte heller glömma i alla pedagogiska frågor och kring elever. Vad är det som fungerar? Vad kan vi bygga vidare på? Det glömmer man oftast. Oftast är det, vad fungerar inte? Mm. Så vad det fungerar? Vad kan vi bygga på för att det ska bli bra?
Men det finns ingen... Man tänker så här då, i verktygslådan. Finns det liksom... Kan man hjälpa alla elever? Om man tänker så, vänder på det. Eller är det någon grupp som är särskilt svårt att jobba med? Man tänker, jag vet inte, hemmasittare, vi vill till ansvar, det blir distans kanske, eller så här hemuppgifter. Och,
ja, jo, men det är väl det är hemmasittare, då? För man ska inte egentligen erbjuda digital undervisning. Vi vill ju att de får hit dem, att de får ett sammanhang. Mm. Så det är ju en stor grupp såklart, hemmasittare, som vi jobbar en del med.
Och där kan det vara svårare då kanske?
Det är ju svårare.
Man når ju inte dem kanske med skolans... vanliga
undervisning, nej.
Alltså undervisning och hjälp.
Nej.
Arsenal liksom.
Eller så. Nej, exakt.
Om man tänker elevhälsa, vad tänker du om elevhälsa? Liksom, ordet, vad betyder elevhälsa? Vad är det liksom?
Elevhälsa. Nej, det är väl olika yrkesprofessioner som sätter sig ihop för att hitta vad som påverkar att eleven inte klarar kunskapskraven.
Du var ju lite inne på det.
Ja.
Också, lite samma.
Ja. Vad det beror på. Mm. Och det sa jag ju innan också lite. Det behöver inte vara alls pedagogiska, utan det kan ju vara sociala, alltså hemma eller medicinskt eller vad hemma som helst.
Så, ja.
Ja.
Mm. Kommer du i kontakt med elevers mående i ditt arbete, tycker du, mycket eller överhuvudtaget?
Ja, en del är jättebra på att uttrycka vad de känner, och vissa kan ju inte det alls. Så där får man ju ha lite fingertoppskänsla helt enkelt. Så det är ju mycket fokus på måendet mer än det pedagogiska hos många elever som inte har den här sociala tillvaron hemma som är så trygg kanske alltid.
Såklart. Har du också kontakt med, glömfrågade förut, har du mycket kontakt eller kontakt alls med föräldrar? Är det något som sker inom ditt yrke?
Ja.
Eller är det mindre av det?
Nej, jag har även några, jag är stödmentor till några elever. Så där har vi ju dagligen kontakt.
Mm. Fast det ligger lite utanför det ordinarie uppdraget som specialpedagog,
ja.
Eller?
Ja.
För det är inte så vanligt att man har som specialpedagog.
Kanske. Nej, men som specialpedagog... man är ju med på skolplaneringssamtal och så vidare. Då träffar man ju föräldrar och sådär. Och kontakt behöver ju finnas såklart. Men inte kanske jättemycket.
Nej.
Inte hittills.
För visst är det så, en pedagogisk kartläggning till exempel. Skolan har liksom rätt att kartlägga en elevs förmågor oavsett vad föräldrarna säger. Alltså den pedagogiska kartläggningen kan man göra.
Det kan man göra. Ja, det kan man göra.
Skillnaden mot en psykologutredning till exempel kan man ju inte göra utan samtycke.
Nej. Exakt, men man, det är ju bra om man har dem på tåget också såklart.
Jo,
men
det är klart. Det är väldigt klart.
Ja.
Rent.
Ja. Juridiskt så. Alltså.
Men du, vi brukar alltid fråga de vi har här. Hur var din egen skolgång?
Jo, det var bra. Jag har väl inte varit en sån här A-elev om man säger, som har varit har haft A i alla ämnen, men i många ämnen så har jag legat högt i alla fall över medel. Idrott var min favoritämne då. Sen, många tycker inte om kanske högstadiet. Det har man ju märkt. Många av mina kollegor som bara, åh gud, jag hatar när jag gick högstadiet. Men jag älskar att gå högstadiet. Jag var klassens clown, så att jag älskade att leva i loppan. Och, nej, det var roligt. Men jag får vara ändå så här fokuserad på lektionerna. Så. Men sen är det i kaféet och korridorerna, då hördes jag och syntes. Så att, nej, men den var bra. Jag har bara bra minnen. Ja, jag har bra minnen. Både på låg, mellan och högstadiet och gymnasiet. Men gymnasiet var det ju lite mer annat som lockade killar och sånt där också. Men, det, men i skolan det var jag på alla lektioner.
Men vad anser du vara de mest omfattande områdena för förbättring om man tänker på elevers lärande och skolan? Vad skulle man, vad tänker du när du liksom jobbar, vad tänker du det här skulle skolan kunna bli bättre på, eller ja, den här världen som är skolan, har du några sådana tankar?
Jag tror att lärare överlag behöver bli bättre på att anpassa efter elevers behov och även att man har en bättre struktur i sin undervisning.
Alltså den enskilda läraren, tänker
enskilda läraren. Alltså det är ju de som ska möta elevernas behov. Det är inte eleverna som ska ändra på sig efter läraren. Utan jag tycker att läraren måste anpassa sig mer och mer. Och kunna se att det finns andra sätt att undervisa på än det man kör på. Om det inte funkar, då behöver man ju, vad är det som jag kan göra annorlunda för att möta eleverna? Inte att det är eleverna som är jobbiga. Att de är... omotiverade och så vidare, utan man, det är ju vi som ska göra dem motiverade. Så är det ju. Ja, jag vet inte, och kanske man lär sig lite mer hur man praktiskt jobbar med vissa ämnen. Det tror jag vi behöver vara bättre på, för det tror jag många elever tycker är roligt att man får praktiskt göra moment. Sen är det svårt med kanske kärnämnena och sådär, men jag tänker också i som i NO-ämnena, i biologi och sådana grejer.
Och där det är mer praktiska moment.
Ja, att man får göra praktiska moment då. Ja. Att det inte blir det här, man har teori i 40 minuter och sen så är det 30 minuter film, sen är det slut. Utan man kanske kan faktiskt få möjlighet att man kan ta dit kanske några djur, man kan få uppleva det i verklighet liksom.
Ja, men vi ska göra lite temaavsnitt framöver. Vi kanske hör av oss igen då.
Ja, jättegärna.
Får vi tacka så mycket att du kom hit.
Tack så mycket.
Ha det fint.
Tack.
Ha det bra. Hej.
Hej då.